Vi ska läsa den text man läser i väldigt många kyrkor idag, som också är en predikotext för den här söndagen i Svenska kyrkan. Och det är från Markus, Markus 1, vers 9-11. Markus 1, 9-11. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Och en del av sig har i dig har jag min glädje. Herre, vi ber att du ska öppna våra hjärtan för ditt ord den här förmiddagen. Tala till oss och påminn oss om sanningar som vi behöver veta för våra kristna liv. Jag ber i Jesu namn. Amen. Den här berättelsen handlar ju om ett möte mellan två män på ett sätt vid floden Jordan. Det är lite skumt det här med hur de liksom hänger ihop. De har ju släkt på varandra på håll, antar man ju, i alla fall utifrån berättelsen i Lukas. Men Jesus var snickarson från Galileen. En okänd person i det här läget. Och stod ju inför sin huvuduppgift. Och Johannes var prästson från Jerusalems trakten, Juda, Judén. Och han var ju på toppen av sin karriär, kan man väl säga. När han stod där och predikade omvändelse och bättring. Kanske hade de träffats på släktträffar, jag vet inte, under åren som låg bakom. Båda var i samma ålder, 30 år cirka. Kanske samma med pilgrimsvandringar då Jesus med familj vandrade ner mot Jerusalem. Och där fanns ju naturligtvis Johannes i omtrakterna. Vi vet inte. På ett sätt kände de inte varandra så väl. De visste inte så mycket om varandra. Men Jesus kom dit för att träffa Johannes och låta döpa sig. Den här berättelsen, den här episoden finns med i alla fyra evangelierna. Och det visar ju att det är en viktig berättelse. Och samtidigt så är det ju olika vinklar, olika information, olika detaljer med de olika berättelserna som gör det ganska förvirrande. Och vi får inte svara på alla våra frågor kanske, men det är något viktigt som Gud och Guds ord vill säga till oss i den här berättelsen om Jesu dop. Jag tänkte stanna lite för Johannes först, och sen lite om dopet, Jesu dop, och sen lite grann om oss. Det funderar kring hur vi ska förstå det här med dopet. Johannes var en märklig man, en man som hade en mycket märklig bakgrund av prästsläkt, gamla föräldrar. Hans mamma Elisabet var ju för gammal för att få barn egentligen, men genom Guds under så blev hon gravid och den här sonen föddes. En son som var utvald av Gud till att vara nazir och profet i Elias efterföljd. Och Zacharias var hans pappa, prästen. Hans profettjänst var nu igång. Han var ute i öknen. Vi ska läsa om det lite grann här. Han presenteras i början av Markus evangelium. Vi tar och tittar på det också när vi ändå är på. Det är det första här nästan. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Som det står skrivet hos profeten Jesaja. Och så kommer citatet. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska breda vägen för dig. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör hans stiga raka. Så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judeen och alla Jerusalem kom dit ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet som Elia hade på sin tid. Och han levde av gräshoppor och vildhonung, av den enkla mat som fanns där ute i öknen. Han förkunnade: efter mig kommer den som är starkare än jag. Och så bad han väg för Messias. Och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag döper med vatten, han ska döpa er med helig ande. Johannes var alltså en som döpte med vatten, en vattendöpare. Dop i vatten förekom i många sammanhang i den här tiden. Bland annat judarna själva döpte hedningar som omvändes till judendomen. Så dopet i sig själv var inget nytt och inget märkligt kanske. Men det som var lite mera överraskande och utmanande var att Johannes döpte judar. Judar som tillhörde Guds folk redan, som var Abrahams barn. Och till och med fariseer och sadduceer blev döpt av honom. Och Matteus tar fram det som en viktig punkt. Att även Guds folk, judarna, behöver döpas och omvändas. Johannes var också medveten om sin roll som budbärare och förelöpare. Han var inte själv Messias. Folk trodde det, men det var han inte. Och det visade han själv. Han var ett vittne, en röst, en förelöpare, en vägröjare. Johannes visste också på något sätt att Jesus var Messias. Den som skulle komma. Den som var starkare än Johannes själv, som Matteus och Lukas säger. Den som var värdigare än Johannes själv, som Lukas säger. Som kom ett annat slags dop än det dop som Johannes kom med. Som både Lukas och Matteus och Johannes lyfte fram. Johannes visste också i förväg att den som anden sänker sig ner över är Messias. Och Johannes förstod också att Jesus som anden sänkt sig ner över vid dopet är Guds lam som tar bort världens synd. Jesu dop. Johannes dop var ett dop till omvändelse, syndabekännelse, bättring. Och Matteus poängterar det väldigt tydligt i sitt evangelium. Folket bekände sina synder och döptes av Johannes. Och Johannes, han sa: omvänd er, himmelriket är nära. Jag döper er i vatten för omvändelsens skull och bär sådan frukt som hör omvändelsen till. Så varför kom Jesus dit? Och han behövde döpas. Han bar ju redan Guds rikets frukt i sig. Han var ju inte en syndare som behövde omvändas och förbättras. Och Matteus också nämner det här. Att Johannes, när han såg Jesus komma där, säger: varför kommer du hit? Varför vill du att jag ska döpa dig? Det är jag som behöver döpas av dig. Och nu kommer du till mig. Och Jesus svarade: låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät Johannes det ske. Alltså på något sätt ville Jesus göra en symbolhandling av det här hans eget dop. Att det var en lydnadshandling. Han, Jesus, i det här tillfället gick in på ett nytt sätt under sin mänsklighet och blev en människa. Han ville uppfylla Guds krav på oss som människor genom att låta döpa sig. Han var villig att ställa sig under människans villkor. Han var villig också att leva sitt liv i helgelse och helighet, i överlåtelse till Guds vilja och Guds plan. Att uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Det var en lydnadshandling, en symbolhandling för Jesus sida. Men Jesu dop är mycket mer än så. Det är också en slags manifestation. Det är ett tillfälle då på något sätt Gud får bekräfta att Jesus är den han är. Johannes presenterar liksom Jesus som Messias i det här tillfället. Och Jesus börjar nu sin bana eller sitt arbete, sitt verk, som sin tjänst som Messias. Men Jesus kom Guds rike på ett helt nytt sätt. Jesus var Guds lamm som skulle lösa problemet med människans synd. Dopet blir alltså ingången till hans frälsargärning. Pekar fram mot hans död och uppståndelse. Guds dom över en syndig mänsklighet skulle nu drabba Jesus. Och Guds seger över synd och död och elände skulle manifesteras i Jesu uppståndelse. Och det här är början på den tjänsten. Både en lydnadshandling från Jesu sida men också en proklamation att nu börjar det på allvar. När man läser de här texterna så blir man ju som bibelläsare och kristen inte så här förundrad. Det är märkliga saker som sker egentligen. Varför kommer anden ner över Jesus i det här tillfället? Hade inte Jesus redan anden? Jo visst, naturligtvis. Varför sa Gud, du är min älskade son? Var inte Jesus redan Guds älskade son? Jo visst, det var det. Så det nya är att Jesus nu på något sätt tydliggörs som Messias, den smorde, den av anden smorde till Messias tjänsten och till Guds frälsningsgärning. Och att Gud på något sätt bekräftar att Jesus nu är den Messias, den kommande frälsaren av kungen, Guds son på ett speciellt sätt. De judiska rabbinerna hade under många år förknippat Messias ankomst med just anden. Att nu skulle anden börja verka på ett helt nytt sätt. Anden var tyst, ingen profetande under flera hundra år. Men när Messias kom skulle Guds ande komma. Anden som sänkte sig ner över Jesus blev då uttrycket för det här, fullbordade den här förväntan. Messias, kom nu verkligen. När Gud då proklamerar det som sker här, att Jesus är Guds älskade son, så tar han orden ifrån Gamla testamentet. Det är två bibelställen som Gud liksom på sätt brukar här för att vi pekar på Jesus, profetord om Messias. Det ena är från Jesaja, Jesaja 42, vers 1. Där står så här. Detta är min tjänare som jag ger kraft. Min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom. Han ska föra ut rätten till folken. Jesus är den utlovade Messias. Herrens tjänare. Guds älskade utvalde. Och den andra versen är från psalm 2. Som är ju en profetsalm om Messias, kungen. Där står det vers 6-7 där. Och det är ju lite svårt med språket. Men jag har invigt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill berätta vad Herren bestämt. Han sa till mig. Du är min son. Jag har fött dig idag. Jesus uppfyller Guds löfte om en rättfärdig och evig kung för en kungasand här på Davids tron. Guds son, Guds kung, Guds messias proklameras vid Jesu dop. Vi ser ju den treenige guden här i verksamhet, det här historiska tillfället. Gud talar, han är inte längre tyst, han talar. Anden är inte längre overksam, anden verkar och kommer att verka i Jesu liv och verksamhet. Sonen, han står nu vid porten inför sin tjänst, sin verksamhet. Så Gud Fadern, Gud Anden, Gud Sonen, alla där manifesterar närvarande vid Jesu dop. Den här berättelsen om Johannes dop och Jesu dop pekar på två sidor, två aspekter på det kristna livet. Som jag tycker själv är väldigt, väldigt viktiga och som jag gärna vill poängtera här i den här predikan. Det första är ju Guds förväntan på människans helighet och rättfärdiga liv. Ett liv som behagar Gud. Och det är det som Johannes dop står för. Det är Lukas som lyfter fram just den här aspekten väldigt tydligt. Där finns det de här exemplen på folk som kom till Johannes för att låta döpa sig. Så här säger Johannes. Den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Det sa han till folket som kom. Och till tullindrivarna sa Johannes så här. Driv inte in mer än vad som är fastställt. Och till soldaterna som kom för att döpa sig sa Johannes så här. Pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er såld. Alltså, lev liv som är rättfärdiga, ärliga, schyssta liv. Liv som behagar Gud. Det ska ni göra nu när ni låter döpa er. Men det viktiga här tycker jag är att sådana liv kan man inte leva hur som helst. Sådana liv kan man inte leva ut de liven hur som helst. Det krävs ett Jesu dop för det. Alltså förutsättningen för ett liv som har Gud, för rättfärdigt liv, är syndaförlåtelse och frälsning. Johannes dop är ett dop till omvändelse, syndabekännelse och omvändelse. Jesu dop är ett dop till syndaförlåtelse och frälsning. Och förutsättningen för ett liv som är rättfärdigt och heligt, gudbehagligt, är syndaförlåtelse och frälsning. Han ska döpa er med helig ande och eld, så Lukas. Guds ande måste bo i våra hjärtan om vår liv ska kunna bära den frukt som behagar Gud. Och som främjar Guds rikes tillväxt. Paulus kallar det för andens frukt. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Så att först måste vi uppleva Jesu andedop, man säger så, i det här fallet då. Förvandlingen, frälsningen, innan vi kan bära som frukt som hör Guds rike till. Jag kommer från en tradition där man döper människor. Man får ibland fråga så här, men varför ska man låta döpa sig? Vad är för vits med dopet egentligen? Och Paulus, han tar upp den frågan på ett sätt som kanske är tydligast, i alla fall mest utmanande på ett sätt, tycker jag, i Romarbrevet 6, som är en doptext, vers 3-10. Jag tänkte läsa det som en påminnelse om det här med dopet, det kristna dopet. Så här skriver Paulus då, Romarbrevet 6, vers 3. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Alltså, att låta döpa sig som människa är att bli döpt in i Kristus Jesus. Och in i hans död. Och in i hans uppståndelse. I Kristus blir man frälst, befriad från synden. Att låta döpa sig är att bekänna sig till Kristus och bli förenad med honom. Då får man del i hans seger över synd och död. Att låta döpa sig är att korsfästa och begrava sin gamla syndiga människa. Så man inte längre är en slav under synden. Att låta döpa sig är att uppstå till ett nytt liv med Kristus Jesus. Att låta döpa sig är vägen till ett liv med Gud. Ett liv för Gud. På vägen till det eviga livet i Guds rike med Gud och i Faderns härlighet. Jag hoppas att jag förvirrar till mer än jag har klargjort här. Det är rätt, jag gör det när man har den här svåra texten, för det är svår text. Och vi vet ju det att tidigare församlingar hade problem med det här med Johannes dop och Jesu dop. Och Paulus fick kämpa med det när han reser. Men jag tror att det viktiga här är att mitt huvudbudskap här idag är att vi måste på något sätt ta ställning till Jesus i första hand. Johannes, han visste, han förstod att Jesus är Guds lamm, världens frälsare. Och den kristna församlingen genom årtusen har också stämt in i den trossatsen. Jesus Kristus är Guds lamm, världens frälsare. Så det är ju egentligen den största och viktigaste frågan även idag i en sån här text är ju, har du tagit emot Jesus som din personliga frälsare? Paulus säger, nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. För det är första stegen egentligen in i Guds rike, i Guds härlighet. Nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. Herre, vi vet att vi alla behöver uppleva dig som vår frälsare. Det är du som befriar från synd, du som förlåter synd, du som gör oss rättfärdiga. Och vi tackar dig Herre för att du var villig att gå den här vägen. Att du som var Guds son i evighet och i härlighet steg ner till jorden. Lät dig födas som en liten baby. Lät dig vilja gå in under mänsklighetens livsvillkor. Jag tackar dig för det. Men tack också Herre för att du var villig att låta döpa dig av Johannes där vid Jordanfloden. Att du som inte behövde döpas, att du som ändå var rättfärdig och Guds son och helig och fylld av ande, att du ändå lät dig gå den här vägen. Du var villig att gå lydnadens väg, vägen som bar till korset. Till plåga, död, men också till uppståndelse och härlighet. Jag tackar dig för det. Och tack Herre för att vi får tro på det. Vi får bekänna oss till dig som Guds lamm, världens frälsare, segerherren från Golgata. Och vi prisar dig för det. Och så ber jag Herre att vi, när vi nu lever våra kristna liv här på jorden, inte ska glömma bort att det också innebär att leva liv som behagar dig, Herre. Liv som Johannes påminde om vid Jordanfloden. Liv av omvändelse, liv av helighet, ärlighet, uppriktighet. Herre, först frälsningen, förlåtelsen, sen livet. Herre, ge oss det, jag ber i Jesu namn. Amen.